Podplay.
Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Noah Backner och Daniel Kristoffersson. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Max Markusson, Ofiltrerad. It's time to get rebel! Ja, för nu är han utanför IFK Göteborgs sfär och egentligen står han ju på utsidan av svensk fotboll, och då öppnas munnen och utväller lite allt möjligt, i alla fall senaste veckan. Det här upprörde både en och annan. Är du lika arg som Rickard Norling på vad Max Markusson hade att säga, Disco?
Nej, inte direkt. Men däremot så är man ju lite förundrad. För övrigt var det extremt märkligt av Rickard Norling att ge sig in i den där diskussionen, som om han skulle rida ut som någon riddare här och försvara Jens G på Markussons attack. Det får man ju säga var nobelt av Norling. Men man kan väl konstatera att det var länge sedan man såg en tidigare klubbdirektör var så öppen och nästan kändes som han ville liksom sätta åt Jens Gustafsson, och med den där attacken. Det var ju i bara ben som han gick ut och vad gjorde han? Han sa att Jens Gustafsson dels låg 100% fel gällande lön, att han ville ha för mycket lön. Han sa,
och så lade han till att han inte överdrev när han sa så.
Nej, precis. Det var och så att han inte hade kommit med något speciellt goda vitsord. Och att han bara liksom, när då han var aktuell för IFK Norrköping i somras innan de anställde Roland Nilsson, så var det liksom så att Jens Gustafsson, jag tror han uttryckte det så, Max Markusson, att det bara var what's in it for me, vad han kunde få ut av det liksom. Och jag vet inte, hela grejen av taken på den där kändes ju märklig från början. Men det man kan få ut av det kan man säga att Markusson bara kör nu när han inte är anställd i IFK Göteborg och har väl säkert inga ambitioner om att komma tillbaka till fotbollen. Men
det låter ju inte som att han liksom är på väg tillbaka i den här intervjun i alla fall. Nej, men det är ju rätt Norling reagerade på det där, och det var ju lite olikt honom att ta konflikter på det sättet, kanske medialt nu för tiden. Han gör inte det så ofta, men det är ju ganska anmärkningsvärt ändå det han säger i den här intervjun. Det som jag tänker på är ju att han avslutar den ju, och det är ju, ska jag säga det, att intervjun kommer från Bara Ben-podden.
Ja,
en blåvitt podd. Men att det som är anmärkningsvärt är ju att han säger att till syvende och sist så var det faktiskt Jens Gustafsson som valde att avbryta diskussionen med IFK Göteborg för att de inte kunde möta honom ekonomiskt, säger han. Så att de blev ju nobbade av Jens Gustafsson, hör man ju där då. Och då, men det sammanlagda paketet, intrycket, han försöker ju förmedla en bild av Jens Gustafsson här som för dyr, med dåliga referenser och som läcker saker till media. Det är en smutskastning, får man faktiskt kalla det för, tycker jag, av honom. Och då är det Norling reagerade på. Oväntad och ovanlig konflikt.
Man undrar om han dels var bitter över att Jens Gustafsson tackade nej, eller liksom om han hade någon form av att han ville försvara sig varför det inte blev Jens och sådär nu när det gick lite knackigt för Göteborg. Det känns som de har haft en personlig beef där och på något vis. Men det är roligt att han gnäller på att det läckte ut grejer när han läcker ut alla saker
från ett hemligt möte.
Nej, det kändes lite märkligt.
Det konstiga med Markusson i det fallet, och i den aspekten också, tycker jag att det kändes som att det stora eftermälet, det som han lyckades bäst med IFK Göteborg, var kanske just kommunikationen. Att det inte spretade så mycket, utan han höll det rätt sådär konkret och kompakt allting. Ja. Men nej, ingen vidare. På tal om Norrköping då, så är vi ju färskt i minnet har vi då måndagskvällens match hemma mot AIK, som de vann med 2-0. En viktig seger för Norrköping, en tredje raka seger för Norrköping, och där Samuel Adegbenro var den stora matchhjälten med två mål. Jag tror att både du och jag har samma bild av den här matchen, att AIK gjorde rätt mycket bra saker i den, och när Norrköpings 1-0 mål kommer så är det AIK som har egentligen tjänat ihop till ledningsmål genom att träffa virket flera gånger och skapa ganska mycket osäkerhet. Och det där var ju även Rickard Norling inne på direkt efter matchen, att de fick inte grepp om AIKs matchplan alls. Han berömde ju Bartosz Dzielak ganska mycket för hur AIK hade förberett sig för det där. Men det är lite lurigt med Norrköping nu. Att de har ju faktiskt skrapat ihop en resultatråd som ger dem en väldigt bra plattform. För de kan fortfarande spela bättre. Eller håller du med mig?
Ja, verkligen. Verkligen. Det var ju AIK som körde över Norrköping, skulle jag säga, i första halvlek. Det erkände Rickard Norling, att han sa att han inte fick grepp på dem efter 45 minuter. Borde ju tagit ledningen. Nicola Staffanelli hade ju en jättechans när han kom på högerkanten där och sköt i stolpen. De hade fina kommunikationer med Nappe där också. Och sen får man ju tänka på att AIK var lite försvagad. De fick ju spela med Bilal Hussein på som högerback. Och det var inte så att Haksabanovic hade ett superövertag efter första halvlek.
Men
sen pratade ju Norling om i halvtid att de eller efter matchen tror jag det var, att de försökte rotera mycket på AIK, försökte rotera bort Norrköping på mittfältet, och där fick Norrköping grepp om i andra halvlek. Och sen så bytte han ju in Aris Gurason efter första halvlek, och sen så slår han det där inlägget direkt när han var inne på plan 30 sekunder som Adeng Bendro nickade mål. Det ger ju liksom en boost. Men AIK hade ju flera chanser att göra mål. De hade ju en nick i ribban av Bahoui. De hade ju Stefanellis avslut där på
strax över. Och Hussein hade en bra chans i första halvlek också när han sköt.
Så, med tanke
så det var
på
ju mycket AIK-lägen. Men jag tycker det är intressant att man märker med Norling att han håller på att lära känna sitt spelarmaterial och sitt lag ganska mycket. Därför att det var ju på något sätt att de fick en lite islossning när de började spela med Björk som djupledsgående forward för att dra isär lagen lite grann. Det bytet Skulason mot Björk hjälpte dem ju vid ett tillfälle. Och sen har han kört på med det, och det gav ju resultat även mot Örebro att spela med Björk. Ja, men här var det ju inte så att det funkat lika bra, och då gjorde han samma, liksom, han bytte tillbaka då på något sätt, att Skulason kom in mot Björk, och så fick de effekt av det. Att han laborerar ju rätt mycket med det där laget, och det märks ju att de letar efter någonting. Men jag är spelmässigt mer imponerad av AIK i den här matchen, och jag tycker det ser ut som att de var någonting bra på spåren. Det stora problemet för dem, som ju blir väldigt tydligt igår och som ju kanske kommer märkas mer under säsongen, det är just att de är tunna längst fram. Att det är, om inte Stefanelli Goitom spelar, så blickar Dzielak mot den där bänken. Och jag skrev igår efter matchen att när de skickar in Radulovic och de skickar in Stefan Silva, som väl har gjort ett mål på fem mål eller sånt här nu, och det var väl Jetmir Haliti som kom in också, så det är ju inte något skräckinjagande gäng, och det är inte liksom en uppjackning eller liksom en motsvarande styrka i de spelarna som det har varit i de spelar med från start. Så att de kommer säkert kunna göra bra matcher, men inte få betalt för, just för att de inte har tillräckligt mycket spets runt boxen flera gånger i den här säsongen.
Nej, det var inte här de hade tänkt sig liksom, att blicka mot en bänk med Stefan Silva när han är första avbytare liksom. En spelare som har försökt liksom var på väg att lämna klubben flera gånger och gjort sammanlagt, tror jag, 4 matcher på start. Utbytt 63, 64, 65, 66 tror jag han har blivit utbytt i alla matcher. Han har gjort en 90-minutare borta mot kuppen, tror jag. Så att det är klart att de har letat efter en ny klubb till honom, men samtidigt sitter han på ett bra kontrakt som har förlängts och trivs väl bra med den här rollen som han har och trivs i Stockholm. Så att
Tänker ur Jellacks perspektiv att det kunde vara mer välbeställt där. Vi måste ju nämna Adeg Benro då, som är ju, det är många spelare i Norrköping som vi väntar på att de ska komma upp i nivå lite till kanske. Jag tycker det gäller Bergman Jansson, jag tycker att det gäller Levi, och jag tycker att det gäller även Haksabanovic faktiskt. Men Adeg Benro har ju fått en flygande start här, och tur det för Norrköping som ju inte har ny man i spel, att han har funkat så bra som han har gjort. Han kom ju helt rätt, och är ju, båda målen är väldigt bra gjort tycker jag. Det andra målet är skickligt tekniskt och nicka in den på det sätt han gör via stolpen. Och hela liksom, han är ju hela skillnaden i den här matchen på det sättet, att Norrköping skapar ju mer eller mindre 2 chanser i andra halvlek, och han sätter båda dem.
Levi får ju spelade ju wingback igår, så att det är väl inte hans optimala position. Och sen jag tycker han har varit bra. Ja, men han gör ju sina poäng, han spelar ju fram och sådär. Men alltså, det finns ju säkert en växel att ta av han till såklart. Men
ja, det tror jag. I lördags då, om vi går tillbaka lite, så var du på plats när Hammarby betvingade Sirius 3-2 och Bayern-spelarna tyckte att de borde ha vunnit med mer, att det blev onödigt spännande och Sirius var ganska nöjda med sin insats.
Nej, men Hammarby gör en jättebra match tycker jag. De kör över Sirius i inledningen här direkt. Kopplar ett grepp. Alltså, man har ju gnällt mycket på Selmani tidigare, men han var ju kanske matchens bästa spelare tillsammans med Abbe Khalili då. Och liksom springer sönder om de har en den här hårda pressen som man kunde se när Hammarby får till den, så är de ju nästintill oslagbara när de får till den här hårda pressen. Det var lite som Djurgården mot Malmö. Men sen så Abbe Khalili gör ju mål på en fantastisk framspelning av Selmani, och får man säga att Abbe Khalili kanske har varit Hammarbys bästa spelare hittills. Gör poäng och både assist och mål. Men ja. Selmanis framspelning var ju till honom, till 1-0 målet var ju matchens behållning får man säga. Och sen så tror man att det bara ska rinna iväg, men Sirius liksom äter sig tillbaka hela tiden. Men ja, det blir väl lite spännande där då. I slutet när de gör 3-2, men de har väl inte någon riktig chans att kvittera sådär egentligen. Så att Hammarby borde såklart ha vunnit med mer. Det som kanske var lite oroväckande för Hammarby är att de här målen kommer till ganska slumpmässigt, att de inte är liksom riktigt koncentrerade i försvaret.
Nej,
då.
Och att det, precis, och det var ju återigen, det här säger jag inte för att terrorisera dig nu, men Fjolosson hamnar ju inte riktigt rätt när Bulut gör mål.
Nej.
Kan man ju inte påstå. Och det är väl det här igen, att det är som ett permanent problem, ser ut som koncentrationssvårigheter bland mittbackarna i Hammarby. Ja. Att det är ofta de liksom gör väldigt enkla misstag och tappar spelare till höger och vänster. Att det, Hammarby klarar av att försvara ett bra högre upp i planen, men sen är det när det liksom ska, när det ska markeras runt eget straffområde, ja, så är det liksom inte riktigt där. Men ja, viktigt för dem ändå att få fason på resultatraden lite grann, ja, och vinna den matchen. Sirius delar inte jättemycket och sörja kanske att man förlorar bort mot Hammarby. De gör ju en helt okej match ändå. Och Ortmark gjorde mål igen. Han har ju varit en bra ersättare till Elias Andersson hittills för dem också, får man säga.
Ja, Sirius de hade för mycket bolltapp i den här matchen, men annars tycker jag de ser riktigt de såg hyfsade ut ändå. Så att de har ju en del spetsspelare också, men som inte kommer riktigt till sin rätt.
Nej, jag tror inte att Sirius är, att räkna med i mitten av tabellen som sämst. Jag tror absolut inte att de kommer skvalpa runt långt ner. Det var derby på västkusten. Go västkusten. IFK Göteborg mot Häcken. 1-1 slutade det. Häcken skulle inte haft hörnan som de gjorde mål på, och Blåvitt skulle inte haft straffen som de gjorde mål på. Och det är jättetråkigt att uppehålla sig vid båda de detaljerna, vilket ju blev snackisar efter matchen när alla ville känna sig förorättade. Andreas Alm pratade om att man kan inte lära Häckens juniorers mittbackar att spela försvarsspel på något annat sätt än det som Jonas Toivio gjorde när han då allegedly drar ner Colbin Sigthorsson i 95:e minuten. Men två lag som ju inte kommer loss det här egentligen, kan man väl säga. De hade behövt vinna den här matchen båda två, och det kändes som ett litet nederlag för både Blåvitt och Häcken, tycker jag, att det blev 1-1, även om det var viktigt att inte förlora.
Ja, så var det ju. Men sen är det sjuka i hörnan, alltså hur det kan... Alltså, bollen är ju liksom solklart ute. Det är liksom ingen så här gränsfall heller, utan den är ju ute redan när han slår in den. Så det ska ju, hur man inte kan se att det inte är hörna, det är ju en gåta. Samtidigt då kan man säga så här att ja men en feldömd hörna, det händer ganska ofta i matcher. Det är inte så ovanligt. Det ska man kunna värja sig från. Och sen straffen, ser ju, om jag ska vara ärlig, när jag såg det först så trodde jag det var straff. Det ser man ju om man liksom ser reprisbilderna bakifrån, men sen när man ser på riktiga reprisbilderna då tycker man ju inte ska vara straff såklart. Men det är svårt för domarna och tungt såklart för Alm som pratar om att domarna ska ut i Europa, så där han gör det på sitt sätt, eller han kritiserar dem i någon form av hyllningar där. Men det är klart bittert för båda lagen.
Ja, det får man säga. Blåvitt hade ju en del hyggliga sekvenser i den där matchen då, tyckte jag. Alltså, vi såg väl lite bättre ut än sist. Men man väntar fortfarande på att de ska nå höjder, och detsamma går verkligen att säga för Häcken, att det flyter liksom inte för något av lagen riktigt. Och man of the hour, hela upptakten till allsvenskan, Marek Hamsik, han var väl helt okej. Men det är inte den här spelaren, som... det är inte den meritlistan som springer runt där ute och ger sken av att vara så bra.
Var han spelar fram till straffen, om man får ta med det positiva. Just var det. Han som slog passningen till Kolberg.
Ja, då har han börjat betala tillbaka då.
Ja, exakt. Han lär väl vara som bäst när han drar, kan man tänka sig. När han, de här en eller två sista matcherna när han drar, då lär han vara som bäst.
Kanske det blomstrar lite för honom.
Ja.
Den matchen som jag tyckte var bäst den här dagen av de jag såg då var i alla fall Elfsborg-Kalmar 2-2. Och av det skälet att Kalmar är fortfarande otroligt roliga att kolla på. Det är bra drag och de lyckas mycket av det de gör. Och här släpper de in 2-0 och då kan man ju tänka sig att...
Tror du de har stängt?
Precis, det där orkar de inte vända tillbaka. Men det gjorde de. Och det var... Jonathan Ring till Sebastian Ring som pricksköt 1-2 och sen när man tyckte att deras forcering hade börjat mattas av lite grann så knoppade Oliver Berg in 2-2. Elfsborg hade tagit ledningen först via ett skott som styrde via en försvarare från Per Frick och sen var det Väisänen som nickade in ett inlägg bort i stolpen. Men överlag här så är det liksom ett Kalmar som åker och avväpnar Elfsborg ganska mycket med sitt eget spel och det är det som är fascinerande med dem. Det finns ju gott om lag i Sverige de senaste åren som har försökt spela på det sättet Kalmar spelar med mycket bollinnehav och bygga bakifrån och flytta upp och spela med mycket positionsspel brett och sådär. Och så funkar det inte. Det värsta exemplet av alla är väl kanske då Sundsvall som gick jättebra ett år och sen tappade det fullständigt året efter. Men vi har ju sett andra lag som får problem då när de ska spela för mycket lite grann. Men Kalmar har alltså här då några månaders träning under Henrik Rydström och får redan som verktyg i det de gör att de klarar av att bita tillbaka borta mot tabell 2 från förra säsongen som ju spelare för spelare är ett mycket, mycket starkare lag. Och jag tycker många aspekter av Kalmar är sjukt intressanta och en av de spelare som märks mest i den här matchen och som gör mål också det är Oliver Berg som de spelar honom som nia här och har gjort det hela tiden egentligen och i Sundsvall vet jag inte om det var det som var hans utgångsposition så himla ofta, de hade ju Hallenius där framförallt, men Berg han bemästrar det bra, sen är det att hans touch sviker honom i vissa lägen och sådär, men han kommer till mycket lägen och rör sig väldigt bra sådär längst fram, så att jag är full av beundran inför Kalmar och vi pratar om Henrik Rydström varje vecka här att det är någonting, men bevisbördan byggs på här, insats efter insats, att han verkligen vet vad han håller på med. Så att han är nog ett av de absolut mest spännande tränarnamnen i Sverige, tycker jag.
Ja, verkligen. Och sen får man säga att de har lyckats med värvningarna. Man trodde ju liksom att Kalmar skulle ha stora problem med just nyförvärven. De får ju säga att de lyckades inte med nyförvärven förra säsongen. Men den här säsongen, nej. Oliver Berg har ju varit, får man säga, med tanke på att han kom som bossman från Sundsvall, har det varit ett av många fynd i Allsvenskan hittills. Så att nej, hatten av till Kalmar med tanke på den strama budget. Jonathan Ring kan ju potentiellt bli en finvärvning också med tanke på hans,
ja, han ser riktigt bra ut nu. Han har börjat komma igång. Han ser ju så där bra ut som han kan vara som han gjorde
när han var i Djurgården när han SM-guld.
Ja, exakt. Han är väldigt lugn med bollen och dessutom ganska stark i kroppen att han håller bort spelare och sådär. Typ. Det är en ny vår för Jonathan Ring där, absolut. Sist ut var Örebro-Halmstad 1-0 och det var ju väldigt skönt för Örebro att vinna den här matchen. Det var ju Halmstad som hade bäst chanser i första halvlek i alla fall. Bobby Allen var nära på att bjuda på mål igen.
Antonsson nickade väl tätt över i sist slutminuterna för tilläggstid.
Ja, och det var väl Emil Wikström som hade ett bra avslut som Allen spillde rakt ut och sådär. Det är... ser inte ut att vara en lika trygg sista utpost som de hade i Oskar Jansson kanske där för Örebro. Men de vann ändå, Dennis Hymmet gjorde målet och sen i andra halvlek så lyckades de ju transportera bort den där matchen lite från Halmstad. Det var en ganska typisk forcering av Halmstad som slog mycket högt och långt in på stora starka forwards. Jag tror de hade Karim och Boman och någon till om det var... Var Antonsson också på planen samtidigt och skickade in inlägg på dem, men det ville sig inte riktigt. Så de dalar, det är lite bekymmersamt för Halmstad att de inte får med sig poäng i de här matcherna kan jag tycka. Och att de till exempel inte vinner när de spelar ganska bra mot IFK Göteborg då. Att de, det känns som att de behöver 3 poäng i de matcherna för att inte fastna för långt ner i tabellen. Men för Örebro då så, det var ju i grevens tid de satte stopp för sitt raketras i början på säsongen här. Så att, rätt skönt för dem.
Ja.
Degerfors-Djurgården slutade 2-0 och vi satt ju här förra veckan och skämtade om, du skämtade då om att du skulle jinxa bort det här guldet från Djurgården med att säga att det var 99% säkert att de skulle jogga hem det, och jag ställde den teoriska frågan hur i helvete sätter man stopp för dem, och menade då att när de spelar som bäst så är det liksom det enda man kan inte göra så mycket taktiska motdrag utan man får liksom hoppas på en utvisning, och det där har ju tolkats mer och mindre välvilligt från olika håll.
Det är bara roligt på sociala medier. Efter, folk tror att man var allvarlig när man sa det där med 99,9%.
Jag tror många såg rubriken att jag hade sagt det. Det här har vi motmedlet då, i alla fall, mot hur man besegrar Djurgården. Man väntar 85 minuter och så skickar man in halvvolley från egen planhalva.
Ja.
Och allt man kan prata om, spelsätt och strukturell bakgrund till att lag lyckas och metod och fram och tillbaka, och så bara kommer det ett sånt här ögonblick av världsklass som bara slår ut
Buff.
allt babbel. Det är ganska fascinerande och rätt kul att påminna om det ibland, att fotboll kan vara så himla enkelt.
Och det sjuka är att innan det där målet så har Edvardsen varit iskall, kändes det som. Alltså, man ska säga, för det första ska man säga att Djurgården var ju riktigt bra fram till det.
Ja, de var helt överlägsna.
Helt överlägsna, då skulle bara få in det där. Sen så kommer det där ögonblicket av världsklass som du säger, och det kommer bli årets mål i Allsvenskan, tror jag. Det är inget snack.
Ja, det måste bli det. Alltså, för det är inte bara att det är en lobb från halva planen, det är ju liksom, det är ett flaktskott.
Ja, det är så fruktansvärt snyggt. Sjukt snyggt, ja. Och sen så, men sen då så drabbas ju lite Djurgården precis av det här som man såg Norrköping göra. Det är lite Norrköping förra året. Det är lite hybris. När man får 1-0 emot sig, så tänker man så här: men nu kör vi, nu ska vi kvittera. Vi är så bra, så vi kommer göra målet. Och så flyttar man upp allting, och så kan ju faktiskt matchen sluta 3 eller 4-0 till Degerfors istället, när man ser till chanserna på slutet. Så att och Edvardsen gör ju också 2-0 där. Och det, nej, det var, jag tror det var extremt viktigt för Degerfors att han vaknade till liv, och det här kan nog ge honom rejält med självförtroende.
Ja, precis, och det var ju det han behövde. För jag tyckte det såg ut som att han har saknat det i början här. Alltså, det var ju flera aktioner från Edvardsen i första halvlek, och kanske lite även på vissa andra forwards. De hade ett riktigt bra kontringsläge i första halvlek. Jag vet inte om du tänkte på det, när Sargon Abraham inte sköt, utan, och det är lite att de vill lämna över ansvaret på varandra när de väl fick lägen. På tal om det också, jag tror det var en viktig match för Adam Kalén, som du och jag har pratat en del om här, som ju hade stora förväntningar på sig inför säsongen, men som han såg lite osäker ut i premiären mot AIK. Det är lätt kanske då att man skräms av den här nivån, men här kom han in och gjorde ett ganska ödesdigert bolltapp i början, men repade sig ju sen med en superglidtackling på, var det Bergkrot eller Radofinars kanske, jag kommer inte ihåg, en omställning i alla fall. Och sen så var han riktigt bra hela matchen för Degerfors, en av deras absolut bästa spelare här, tyckte jag. Så för deras del så var det kanske då en boost självförtroendemässigt. Men det ska väl dock säga som sammanfattning av den här matchen att Djurgården gjorde inte mycket fel i sin insats. Jag tyckte inte att det går att, det går inte att dra så stora slutsatser av att, jag tycker allt stämmer fortfarande som man har sagt om dem tidigare här. Att det var inget bevis för att det här var på låtsas, det här, att de är bra. Liksom.
Det som var, jag såg en lite rolig grej också från matchen, det var när någon hade lagt ut på sociala medier, som förre kollega Johanna Reimers la ut, såg jag. Eller hon hänvisade det där kontot. Det var liksom en, i den här, du såg att det fanns på Stora Vallar, så fanns det ju en restaurang bakom målet.
Ja.
Och där kan man liksom beställa då öl och vin. Och då var det liksom, man kunde beställa gin och tonic, rom och cola, 4 eller 6. Då var det 99 kronor för en 4, och så var det väl 120 för en 6. Sen kan man beställa öl, vin och så en back öl. Och en back öl kostar 1050.
Rugge klassiker.
Underbart. Det är... skäl nog till att behålla Degerfors.
Jag tror tweeten var stanna kvar i Allsvenskan för alltid Degerfors eller något sånt där.
Ja, okej. Ja, det var samma reflektionsmur. De förtjänade segern bara på grund av det, kan man väl kanske konstatera.
Verkligen.
Mjällby slog Östersund med 1-0. Jag såg bara en sammanfattning av den här matchen. Jakob Bergström gjorde mål igen, viljemål. Han skallade stolpen och bröstade stolpen.
Ja, det var också en klassiker.
Bollen och allt möjligt. Men den satt. Och jag tror inte Mjällby gjorde en jättebra första halvlek, jag kunde se där. Och sen så var de ganska, försvarade de sig ganska bra i andra. Ja. Östersund lyckades med någon sorts forcering, men det blev inte riktigt hettade till. Samuel Brolin gjorde en och annan räddning där. Men otroligt tunga poäng för Mjällby, som ju vänder sin dåliga säsongsinledning här lite grann just nu. Och det där, den typen av matcher kommer kanske räcka långt att vinna, kan man ju föreställa sig.
Man måste ju bara älska Jakob Bergströms satsning också. Han sa väl någon typ i stil med när han, det finns en bild på honom när han ligger, han har väl benen mellan stolparna och ligger som en jättekonstigt. Så han sa väl att man är galen, eller man är väl en idiot eller sånt där, så. Men bollen skulle inte vara i pris. Det var ju fantastiskt.
Det räcker långt med idioter om man är i en bottenstrid. Sen en av de konstigare matcherna, underhållande som 17, men verkligen inte lätt att bli klok på, det var ju MFF Varberg som började strax därefter på eftermiddagen. Och ja, det är kaosinsats samband med FF igen, för att tala klarspråk. Det var rätt nära att Albin Mörfelt sköt 3-3 mot slutet av den matchen. Eller nära, han fick till ett hyfsat avslut i alla fall. MFF får inte riktigt till det. De blev rätt liksom synade av Varberg i första halvlek. Ja. Som ju, trots att MFF tog ledningen, lyckades kontra på dem mycket och ställa till med oreda och kvittera. Sen så gör de en bättre period i andra halvlek när de går upp till 3-1, men sen tappar de koncentrationen igen. Och lite intressant att lyssna på spelarna efteråt där Anders Christiansen, sin vana trogen, han vill ju prata med pondus alltid. Han är ju väldigt bra på att iklä sig i den där rollen av liksom auktoritet i allsvenskan på något sätt. Att inte gå ut och be om ursäkt för sig själv, utan han sa bara att han tycker de gör det bra. Och upprätthålla någon image av att MFF absolut inte har några problem här. Man ska inte vara så dramatisk. Och sen så kommer Lasse Nilsen, eller han var väl precis innan där i Discovery-micken tror jag, och sa att det här var för jävligt. Och att han sa, jag tror han uttryckte det, vi kan lyssna på hur det lät när Lasse Nilsen pratade med Discovery här.
I saw you were just shaking on your head after this game. What do you say about it?
It's a nice victory, but I don't know. It doesn't have to be so fucking tight every game. Now we won 3 games and both, all 3 of them has been like with 1 goal and where we have to defend in the end. It shouldn't be like this. So, yeah, we need to do better. We get the 3-1 goal and then the game should be finished, but it wasn't. So I'm delighted with the win, but we should do better and this should never be a game that should be tight in the end.
Ja, det var ingen ord och inga visor från honom. Och det blir ju otroligt intressant att se MFF åka upp och möta AIK nu på torsdag, eller hur?
Ja, verkligen. Det här blir ju en ruggigt intressant match. Det man ska säga om MFF då, man får ju säga att de får inte till spelet, men de har ju matchvinnare i Søren Rijks och väldigt många andra. Birman Sevic till exempel och Colak, så att de har väl råd att spela lite då, men de måste ju få ordning på det här snart, för att ja. det ser inte bra ut. De, liksom, det är många som gnäller på linjerna i spelet och allt sånt där, så att nej, men ja, AIK blir ju en riktig fin fight.
Det är som grejen med dem är väl att de kan ju lösa målskyttet utan att ha så himla mycket linjer i sitt anfallsspel, för de har så mycket bra spelare. Men det är ju att de läcker som ett såll bakåt. Det är ju, släpps ju in mål på löpande band här nu, och det måste de ju tajta upp på något sätt. Och jag vet inte, det ser mer strukturellt ut än individuellt, tycker jag. Alltså att de inte har rätt balans på laget, för här blev de ju rejält så där igen, att Varberg hittade ömma punkter i deras struktur på laget som de kunde gå till attack på. Jag ska berömma Varberg också, som jag tycker gjorde en jättebra match. De är ett skickligt lag, alltså spelar riktigt smart.
Det är fyndlaget i allsvenskan där. Spelar som ingen vill ha, som Jocke Persson har gjort.
Otroligt imponerande av honom att hitta så många spelare som klarar av att spela bra för dem direkt där. Det är någon gång i framtiden. Nu ska man inte rycka bort honom från Varberg här nu, för jag tycker att det är härligt att han är där. Men någon gång skulle det vara kul att se honom med lite större resurser någonstans också. Och se vad han kan hitta på. Det var den omgången. Ska vi ta oss vidare i det här avsnittet?
Ja.
Hör du, den närmsta veckan så är inleds en kritisk period för fotbollen. Och det handlar om då förhandlingarna som ska äga rum med polismyndigheten om hur den här villkorstrappan ska ersättas.
Ja, vad är det senaste där då?
Ja, det är ju så att de har schemalagt ett möte här nu till ett datum som jag inte kan plocka fram i minnet just nu. Men det är några dagar bara. Där de för första gången ska sätta sig ner då tillsammans med polisen. Polisen har bjudit in fotbollen till att prata om hur det här ska göras på bästa sätt tillsammans för första gången sedan 2013. Och de jag pratar med som har bra insyn i de här diskussionerna säger att det här är liksom de beskriver det som en helt unik möjlighet att komma på rätt sida med det här, och att de är lite nervösa inför de här mötena, därför att man vet ju fortfarande inte hur mycket polisen säger och faktiskt menar med hur mycket samverkan man vill ha. Vad de kommer trycka på från fotbollens håll är ju att de inte vill ha de här personliga biljetterna som har föreslagits av polisen. Det tycker de är en dålig idé. Och sen vill de ha en mycket tydligare liksom åklagarstöd, alltså juridiskt stöd från polismyndigheten, att när det gäller tillträdesförbud och annat, man ska ha som jouråklagare i anslutning till matcherna som kan hjälpa dem med arrangörsavstängningar och annat för att de ska slippa ta de kamperna själva. Men vad de verkar ganska övertygade om, det är att det här liksom metoden med publikneddragningar och flaggförbud och grejer, det är borta nu. Det kommer inte bli en konsekvens i den här nya strategin. Men jag tror vi får lov att återrapportera så fort de har träffats här och se vad som
händer.
Men
går det åt rätt håll tror du, eller vad är din känsla?
Ja, min känsla är ändå att det finns en hel del som tyder på att det går åt rätt håll, och att det har blivit en liten stämning inom supporterrörelsen att det här bara var ett PR-trick och att det är på låtsas och att allt fortfarande är hemskt. Det är ett sätt att det har lagts ut en del skärmdumpar på olika dokument och så, men väldigt mycket av de där grejerna går att tolka på olika sätt, och pratar man med dem som är nära de här diskussionerna med polisen och haft samtal med poliser så gör de en annan vinkel av det här, att det här är inte bara en PR-strategi för att lugna ner situationen, utan det är faktiskt så att de tror att det här kommer fungera på ett annat sätt i verkligheten.
Och beror det på att nu, det är vettigare personer som tar i de här frågorna i polisen nu, eller vad liksom?
Ja,
är...
två skäl. Ett, så har de flyttat ansvaret till nationella operativa avdelningen som ska utgöra den här nya nationella strategin, och de vill göra det i samspråk med fotbollen för att det ska funka för alla parter. Det är en avgörande grej, tror jag. Tidigare har de ju inte ens velat ha med fotbollen i diskussionerna. De har på sin höjd pratat med RF och Björn Eriksson. Så det är en grej. Och det andra är att till exempel när du pratar om då åtgärderna för att bli kvitt bengaler och ordningsstörningar, så har ju det varit den stora konfliktkällan egentligen, att man har gått så långt hårt fram, och man har pratat mycket då om att så här, är det här proportionerligt verkligen att gå så här hårt åt med åtgärder, alltså med publikneddragningar bara för att de brände bengaler. Och de vet ju att polisen själva har tagit fram statistik på att det brändes 4 gånger så mycket bengaler i anslutning till allsvenska matcher under 2019 som det har gjort normalt sett.
Ja.
Och det tog de då som en intäkt på att den här strategin funkar inte. Alltså, ska man försöka påverka en subkultur i såna här frågor så kan man inte ha det här angreppssättet, för då provocerar man bara fram ännu fler ordningsstörningar.
Mm.
Så att jag tror att det är såna här viktiga insikter för dem, och det säger de ju ganska mycket rakt ut också, att vi har förstått att vi inte var rätt på det i den här bemärkelsen. Mm. Så man ser med tillförsikt framåt de här diskussionerna, men jag tror bara att den som är intresserad av de här frågorna, det är viktigt att förstå nu att det som händer nu i de här diskussionerna med start nu om en vecka här, det kommer få stora konsekvenser för hur det faktiskt blir sen när publiken får återvända. Så att vi är i en avgörande period. Detsamma gäller landslaget som tar ut en EM-trupp om en vecka.
Ja,
är det någonting
det
som man borde hålla ögonen på?
Ja. Ja, men alltså att de får ta ut 3 spelare till här, 26 spelare, det gör ju att det blir lite mer spännande. Nu kan ju till exempel sådana som Jordan Larsson är ju högaktuell.
Som sköt Spartak Moskva till Champions League
igår. Ja, precis. Va? Jesper Karlsson lär vara högaktuell. Hur ser man på Zlatans knäproblem? Alltså tar man in, där har du Isak Kiese Thelin som har gått som tåget i ett bottenlag i Turkiet. Jag tror han har gjort 10 mål och sånt där i ett ganska dåligt cash-inpass. Så att liksom, kan man ta med honom som någon backup till Zlatan eller reserven eller sånt där, eller hur tänker man där? Hur blir det med mittbackarna? Nu verkar ju alla vara tillbaka, så det är väl Starfelt och Jocke Nilsson får väl svårt ändå, va, att komma in. För nu är det väl Ponne, Mackan Danielsson, Helander och Vigge som är liksom de 4 givna, känns det som. Så att...
Ja, men de borde väl ta med en femte. Men där är ju känns det
vad tror de gör glan, där då? Tror de gör den en Lustig kan spela mittback? Du har liksom Mackan Danielsson kan även spela högerback. Det är inte ens, jag tror inte det är helt givet att de tar 5 mittbackar.
Jag tror de vill ta Granen. Jag tror de ger en extra pass till Granen.
Ja, visst, du har ju Granen. Alltså, han har jag räknat bort helt. Men,
ja, jag med. Men jag tror ändå att han kommer med. Av det skälet att de vill ha honom parallellt där. Ja, sen är det väl inne i mittfältet som är bakom Sebastian Larsson, Albin Ekdal och Kristoffer Olsson. Att det är rätt hård kamp mellan Jens Kajust, Mattias Svanberg och Gustav Svensson. Där man kan tänka sig att 2 av dem kan komma med.
Där kan väl aldrig Kajust komma före Mattias Svanberg. Då måste ju... Det är väl Gustav Svensson och Kajust som slåss om det i så fall, måste det vara.
Ja, det är möjligt. Men jag menar bara att 2 av dem kommer nog med. Kanske
nej,
med.
Exakt. Ja.
Nej, men det är väl...
Och
det
vilka är det mer som är på gränsen? Det är Martin Olsson som också är på gränsen, va? Där har du Pierre Bengtsson och Ludde som är givna, får man säga. Och så är Martin Olsson...
Jag tror de går före.
Ja, så kan de komma med där. Sen blir det hur däremot... man med Carl-Johan Jonsson som är bänkad nu. Tredje målet. Kan man ta med någon annan där?
Kristoffer Nordfeldt har ju varit med i 10 år utan att spela en match, så jag tror inte att det spelar stor roll.
Annars är det Pontus Starberg och Jakob Rinne som...
Nordfeldt är ju rätt... Ja, Isak Pettersson har varit med också. Jag tror Nordfeldt är ganska klar 2a som det är nu. Han stod ju mot Jorgen och var bra.
Ja, det känns
här,
så.
Men nej, och när det gäller yttermittfält så känns det inte som att det är något snack. Det kommer ju bli Claesson, Kulusevski, Forsberg och Seba. Det är väl Jesper Karlsson, om de betraktar honom som en yttermittfältare, men han känns väl mer som någon sorts kringflackande forward. Vad som var lite intressant, jag gjorde ju, alla medier var inbjudna till att göra intervjuer med Jan Andersson och Peter Wettergren för ett tag sedan här. För de tyckte att de hade tid till sånt, och så då pratade man lite olika saker. Jag tror rätt lite har publicerats av det som kom ut från de där intervjuerna. Det är väl mer aktuellt i samband med att EM-samlingen börjar. Men då pratade jag med Janne lite grann om det här, att med tanke på vilka spelare de har att tillgå, hur de vill spela och hur det gick i Nations League och sådär. Och de är ju inte helt stängda för att börja spela med tre in i mittfältare och mer 4-3-3 eller liksom packa lite mer centralt. Det är någonting, de har funderat på det. Ja. Sen är det nog rätt långt till att de ska gå ifrån och spela med två forwards, för det älskar han ju att göra. Jaha. Men, men det kan nog, det finns inte, det är inte uteslutet med en del små överraskningar i Sveriges sätt att spela på här, tror jag. Ska vi gå till frågelådan, Isko?
Ja, det gör vi. Frågelådan. Ba-ba-ba-bao. Frågelådan.
Kulan i luften. Vad saknas i Malmö FF just nu? Motivation och eller kvalitet? Och det har vi pratat om lite grann.
Det har vi pratat
det saknas, om. Saknas lite allt möjligt. Jag tror att det framförallt saknas taktik kanske i det där. Att de inte fått ihop det riktigt. Sen har han en fråga till dig också. Bedömning av nuvarande värde på Haksabanovic. Och vad gäller angående Bergman Johanssons utköpsklausul? Det var ju jag som hade uppgifter om att det fanns en sån.
Ja, den tror jag inte de behöver aktivera. De får aldrig mer än 5 miljoner euro och 6 miljoner euro nu för Bergman Johansson. Det finns inte en chans. Tror jag i alla fall. De skulle ha sålt den när vad som hetast. Däremot så tror jag att Wolverhamptons intresse har svarnat lite grann. De hade ju diskussioner där med styrelsen. De hade haft diskussioner med hans agent, vet jag. Men han var inte helt säker på att gå dit heller. Sen tror jag igen att han har ju de här. Han är ju född i Storbritannien, va? Och sen så tror jag att han har den här poängen för att komma upp i liksom att få work permit, alltså arbetstillstånd. Däremot så tror jag att det fortfarande, när man pratar med liksom scouter och sådär, så är det fortfarande inte helt klart om det går att värva spelare från Allsvenskan till Brexit, för det har att göra med reglerna i Sverige angående Brexit, och det tror jag inte klubbarna vet om, så att jag tror att det där Wolverhampton-spåret är ganska svårt för tillfället.
Ja, och jag vet inte vad han ska göra med Premier League-klubb heller. Nej, han behöver bli bättre först.
Det känns så. Haksabanovic skulle jag tro få dem ju. Ja, men vad handlar om där? Säkert samma sak. 5 miljoner euro max. Men där är ju extremt mycket som, eller ganska mycket som försvinner i avbränningar och sådär. Och det har ju att göra med att när man värvade honom så ska ju West Ham ha en del. Jag tror det försvinner en del till spelaren själv och sånt där, jag vet inte. Men jag vet, de får inte 100% av den övergångssumman. Mm.
William Norman, Romario och Kalle G, hur hög klass håller de? Ja, jag tycker ju att de har varit jättebra i början på säsongen här. Vi har ju redan hyllat Kalmar mycket, och Kalle Gustafsson har jag tjatat om en gång för mycket. Men stora steg på honom. Jag såg att han var kapten här med lite grann mot Elfsborg också. Det känns som att de har hittat ett bra hjärta i sitt lag där i alla fall, med dem på mitten. Jocke Engstedt, vet ni någonting om de två afrikanska spelare som Hammarby försöker ta in till sommaren? Har du koll på vad han menar?
Nej, det vet jag. Jag har inga namn där. Det vad heter det? Samma. Det är väl, de vill ha inga unga talangfulla, såklart. Det är väl inga konstigheter, men jag har inga namn. Magnus Eriksson, Disco, vad är procenten på Hjalmar Ekdal om Djurgård säljer? Ja, dels får väl Hammarby solidaritetsersättning, eller vad det heter, va? För att de har varit med och fostrat spelaren. Sen, jag tror att det rör sig mellan 10-20%.
BP borde väl få det, han var väl därifrån från början, va?
Ja, innan, precis, men det beror ju på hur många år man har spelat också. Jag tror han har spelat 3 år och man var en viss ålder. Så, men mellan 10-20% ska man ha. Jag ska försöka återkomma till exakt
där. Isak, ännu en säsong där resultaten spretar hejvilt och max ett fåtal lag ser stabila ut. Vad tror ni det beror på? Lär knappast krävas 60 poäng plus för att komma topp 3 år heller, vilket var på väg att bli normen innan pandemin. Ja, det är ju lite skört läge här nu, tycker jag. Vi är 5 gånger in, men visst börjar man se samma tendenser som förra året, att det är huller om buller i den här tabellen och att lag slår varandra och att trenderna är otroligt korta. Jag var inne på det här lite från avsnitt sen, att jag kanske drar en slutsats om att det kan ha med självförtroende att göra, eller gör en spekulation i det i alla fall, att det är svårt för lag att etablera långa formkurvor, därför att det ebbar ut snabbt, och det kan ha att göra med inramning och annat, att man blir lite ensam med sina tankar på planen och sådär. Det är intressant psykologiskt varför det ser ut som det gör, för jag håller med om att det ser ut, och tabellen börjar likna det redan efter 5 matcher här, fjolårets tabell, och det är lite svårt analyserat då, det blir mycket svängningar i vad man säger om vad som händer.
Magnus Kallenholm, kommer Paulinho komma upp i häckennivå i Bayern? Ja, det är upp till bevis nu då. Han är tillbaka och ska är tillbaka på bänken i derbyt, sa Stefan Billborn till mig här på presskonferensen. Jag tror inte han var aktuell för Varberg. Däremot så menade Billborn på att få dem igång Paulinho och får de igång Ackham, så är ju de som två nyförvärv. Ackham hoppade ju in senast också och började väl komma i matchformen. De får en helt annan dimension i spelet, så Billman hade höga förväntningar på de två. Sen ja, sen är det ju, de visste ju om risken med att värva Paulinho. Han har ju kört mycket rehab nu, men ska vara tillbaka och i får vi se vilken form han är i häckennivå. Ja, det blir nog svårt, han vann väl skytteligan då, var det svårt att se att han gör det här.
Ja, men han vann poängligan i alla fall.
Ja, han borde ju, Hammarby får vara glad om kommer upp i 80% av den i alla fall.
Per undrar, förutom Gudetti, vilka andra hemvändare skulle vara realistiska att AIK kan ta i sommar? Ja, är det realistiskt med Gudetti?
Ja, jag vet inte. Det är väl om det blir, då löser det där lånet då. Om det blir lån. Men jag har ju svårt att se att AIK ska göra en utsvävning med tanke på deras ekonomi. De måste ju sälja först. De måste sälja Karl, ja. De måste sälja 81 i så fall. 81 kommer, han är 24 år liksom. Jag tror svårt att se att man kan få speciellt mycket för honom. Det är Karl man kan hoppas på, men nu har han varit skadad. Så det kommer inte heller speciellt lägligt.
Nej, och det kommer ju siffror från AIK här. De gick väl
8-10 miljoner, ja. Back första, va?
Ja. Ja, det ser inte så kul ut.
Nej.
För dem ekonomiskt. 81 skulle säga att var helt fruktansvärt bra.
Ja, han är grym.
En av de bästa på planen. Hur nära är Malmö FF Jimmy Durmas inför sommarens fönster, undrar Stefan Ramos.
Nej, jag har inte hört någonting där, och jag har svårt att se att Malmö ska ta in ännu en äldre spelare. Det är om han kommer hem och spelar för rätt lite pengar då, men ja, de förlänger med Sören Reiks, kommer förlänga med här om ja, det är väl, jag tror med, ja, är ganska nära att komma överens, så att det blir, man kan inte ha för många spelare över 30 år heller, känns det som.
Max Brodén eller Max Broden, jag vet inte hur det uttalas namnet, men han vill gärna höra mer om mina åsikter om Säffle. Jag har inte så mycket åsikter om Säffle. Vi var nära att åka dit på träningsläger med mitt Division 5-lag för att vi har flera spelare därifrån i mitt lag. Men jag vet inte, jag var inte med. Och sen så ställdes det in för att det var pandemi. Så jag har inte så mycket mer på Säffle än det. De som kommer från Säffle är duktiga på fotboll i mitt fotbollslag i alla fall.
Vem är journalist Sveriges Piers Morgan? William Rönnlund undrar. Vad har Piers Morgan gjort nu då? Eller vad, liksom, vad...
Det är ju bara en gläfsig pandit liksom, som slänger ur sig grejer till höger och vänster. Men han är ju också en kommentator på allt. Han kommenterar ju lika mycket politik som fotboll. Liksom.
Ja.
Jag vet inte om vi har så många som... Liksom... Ja, men det är väl närmsta vi kommer kanske är Leif Bork då, fast det är ju hockey. Han kommenterar ju alla ämnen.
Ja, det
är alla fall på Twitter. Sen kanske inte riktigt samma genomslag som Piers Morgan. Och ingen egen talkshow i tv-nätet heller. Ja. Det kanske bara är en tidsfråga.
Ja. Ska vi göra så? Och så ser vi fram emot en fullspäckad vecka med jag ska på Djurgården Östersund imorgon, och vi ska på AIK Malmö på torsdag, och sen är det derby på söndag. Hur ska vi hinna med oss?
Yes. Vi får summera halva serien när vi ses nästa gång.
Vi ska fira Kristi himmelfärd också. Det kommer att bli mycket det här.
Är det en stor högtid i ditt hem? Alltså,
det är väl den mest meningslösa dagen. Ingen vet vad man gör, men det har varit röd dag. Men är det inte fortfarande, eller vad är det?
Men har man inte känslan att man säger inte det högt, för då kommer de komma på att ingen bryr sig, och så ställer de in de röda dagarna? Att det är viktigt att låtsas som att det här är en viktig högtid för att man ska få vara ledig, eller?
Ja,
inte för att, inte för att du och jag får vara lediga, men för alla andra skull.
Exakt.
Bra, hej!
Hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.